Nu hoppas jag att du har vikt den här kvällen till det här. Att du inte har liksom massa andra planer för kvällen, utan vi, vem vet vad det här slutar ikväll. Utan jag hoppas att vi har tid tillsammans att göra det som behöver göras. Ikväll ska jag tala till dig om någonting jobbigt. Jag ska tala till dig om någonting som du finner mycket svårt. Och som jag också många gånger har haft utmaningar med. Jag ska tala om någonting som allihop av oss är bekanta med. Varenda en. Du är det, jag är det. Vi har alla liksom kommit i kontakt med de här sakerna jag ska dela med dig ikväll. Och för mig, den här predikan som jag håller till dig ikväll, det här har inte jag kommit på en kvart eller liksom en halvtimme. Det har tagit mig många år att komma fram till de saker jag ska dela till dig ikväll. Det är dyrköpta saker. Och jag är tacksam till Gud att jag kommer fram till vissa saker som har hjälpt mig oerhört mycket och som har skänkt mig en frid och en förståelse som jag inte hade som ung predikant. Jag började ju väldigt tidigt att predika Guds ord och så vidare. Och jag kom i kontakt med de här sakerna som jag ska dela med dig ikväll. Och det hade jag gjort redan innan som barn och som uppväxt i kyrkan. Och med de här begreppen vi ska lyfta fram lite grann ikväll och så vidare. Så det var saker som funnits med liksom i hela min uppväxt. Så hade jag det här, och nu blir du nyfiken vad jag ska prata om här ikväll. Och det är det hela poängen med det jag säger nu. Jag vill göra det lite hungrig, eller sulten som man säger i Norge. Vi ska tala om, som jag sa, någonting som är svårt för dig, som är jobbigt för dig. Det finns en hel bok som handlar om det här i Bibeln. Det är han som hade det jobbigt, va? Och han heter Jobb, va? Och han har fått en ganska kraftig bok beskriven. Det är 42 kapitel i den boken. Det är inte bara någon liten text där. Det är inte ett brev till Titus, utan en helt stor bok som står där och har ett budskap och som säger en massa saker där. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kanske får en känsla ibland att vi inte riktigt har grepp över vad de där sakerna handlar om. Vad Jobs bok handlar om och så vidare. Ikväll ska vi tala om hur du och jag kan leva och tackla prövningar i livet. Och med det där lilla mumlet jag fick där, så förstår jag nog att jag har valt rätt budskap. Alla förhåller sig på något sätt till det här ordet prövningar. Alltså, jag tänkte på en sång i morse. Jag vet inte vem det var som skrev den här sången, men prövningar vi möta få, och vi ofta ej förstå. Herrens vägar när han önskar att vi himlen skulle nå. Sina barn han leder här genom sorger och besvär. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Det här är en sång som liksom har kommit till i en tidsanda. Hur man då såg på det och så vidare. Och när jag växte upp så kom jag i kontakt med de här sakerna. Jag hade en väldigt härlig och solskensliknande barndom. Och jag har min bror här idag, min syster sitter här idag också. Och så vidare. Vi hade en väldigt härlig barndom. Helt plötsligt så bara slogs liksom solen i moln och pappa dog i olycka. Och han var ju en brinnande kristen. Då liksom först kom jag i kontakt med att livet kunde bli väldigt svårt, va? Och att saker kunde gå i stycken, saker kunde gå sönder. Och för en liten 9-årig grabb att förlora sin pappa och alla våra andra syskon med en stor familj. Det var ju en tragik, hela bygden var ju berörd av det här och så vidare. Hur han bara försvann. Och då kommer jag ihåg vid något tillfälle där när vi var med i en församling där och så vidare, vi gick i kyrkan. Och då var det någon där, jag kommer inte ihåg vem det var, men som klappade mig på huvudet, tyckte väl synd om mig och sa, du vet Stefan, Jesus tog hem din pappa, va? Och du vet, när man är 9 år gammal så funderar man, jaha, så tog Jesus hem min pappa, men jag vill ju ha min pappa, varför tog han hem min pappa för, och så vidare. Och då började någonting hända med att jag började fundera över, när saker händer, vem står bakom de sakerna? Och då vet ju både du och jag, du som är, de flesta är väl gamla kristna här, i alla fall ni gamla, men men du har kommit i kontakt med det här. Och det här finns ju ett problem som behöver lösas, va? Och det här problemet, det behöver lösas, därför att eftersom både du och jag har mött saker och möter saker som har med prövningar att göra, motstånd, motgångar, olika saker. Hur tacklar vi de sakerna? Och var placerar vi de sakerna? Var placerar vi Gud i det som händer? Det är oerhört viktigt eftersom Gud är min källa, Gud är min tillit, Gud är den jag ska förtrösta på. Var har jag Gud i det som sker? Jaha, tog Gud det med min pappa för att pröva oss på något sätt? Men någonstans där i mitt lilla barnahjärta, för jag hade liksom inte fått den uppfattningen hemifrån, utan då förstod jag någonstans, nej, det där stämmer inte. Och för det första så vill jag säga det, att om jag har en Gud som gör sådana saker, då tvekar jag inför tanken av att är det en sån Gud jag vill vara i kontakt med? En Gud som tar bort det finaste man har kanske. En Gud som kommer in och ödelägger sånt som man tidigare har gett till en. Nej, jag tror inte på en sån Gud. Jag tror att det finns en god Gud. Nu skulle jag önska att jag fick lite hjälp här i halleluja-kören här, men där nere har vi en viftande amen, halleluja. Jag tror att Gud är god och jag tror att Gud är bara god. Jag tror inte att vi har en blandgud, va, som är både god och ond, utan att Gud är bara god. Halleluja. Jag tror inte att Gud är en sådan Gud som är lynnig, som liksom å ena sidan välsignar mig för att andra sidan går runt hörnet och drämmer till mig. Jag tror inte att vi har en sån Gud. Jag tror att vi har en Gud som är allt igenom bara god. Nu blir det mer och mer amen här i bänkarna. Det tycker jag var skönt att höra. Men ändå så möter vi prövningar. Ändå så får vi möta motgång och motstånd. Var ska vi placera dem någonstans? Och i vårt förhållande till Gud, hur ska vi tackla de sakerna? Därför att även om du och jag följer Gud, och även om du och jag liksom har Gud som vår källa, så får vi ändå möta utmaningar i livet. Prövningar. Och då kommer jag i kontakt med de här bibelorden som i början blev ganska provocerande för mig. Därför att jag liksom kunde inte göra kopplingarna här. Och det står så här till exempel, vi kan ta det bibelordet i Jakobs brev kapitel 1, så har vi ett sånt här bibelord här. Det står ganska mycket om prövningar och sånt i Guds ord, och du får vara en ganska duktig slalomåkare i Bibeln om du ska kunna undvika de här texterna här. Och jag tycker om att angripa de svåra texterna. Jag har inga problem med det, därför att någonstans så ligger en källa där. Det ligger en dyrbar skatt jag kan hitta om jag bara vågar närma mig de här sakerna. Och här har vi en av de här texterna. Det står så här i Jakobs brev kapitel 1, vers 2. Överskriften på den här versen heter glädje i prövningen. Alltså nu vill jag gå tillbaka till när jag var runt 22-23 år gammal och precis har kommit igång som predikant. När jag då såg de här sakerna så jag hade redan en förståelse av det här med prövningar. Men jag fick problem med att man kopplar glädjen till prövningarna. Där hade jag ett problem. Därför jag fann absolut ingen glädje i prövningar. Nu kanske du Älgaråsbo här, du har upptäckt någonting som inte resten av världen har upptäckt. Men de flesta andra tycker inte heller att det är speciellt kul att bli prövad. Jag upplevde det nästan som provocerande när Jakob säger det här, räkna det som den största glädje. När ni råkar ut för alla slags prövningar. Ja, men säg det till en som precis har liksom kanske förlorat en anhörig som jag hade gjort. Va? Jag har varit med om mycket svårigheter i mitt liv. Kom till mig då och liksom säg de saker. Stefan, räknar du så största glädje i den här livskrisen här? Ja, men det är ju provocerande. Man kan ju bli anmäld för sånt. Va? Det gör man ju inte, va? Så vad är det Jakob liksom har upptäckt här? Att så frimodigt kan liksom säga såna här saker. Vad har han upptäckt, va? Ja, någonting har han väl upptäckt eftersom han har hamnat i Bibeln och inte vi, va? Det är väl någonting han har att säga till oss här eftersom han har fått plats här, va? Och nu, ja men Jakob, han var ju lite så där kärv och lite så där, va? Och nu läser lite om honom, han var lite en tuffing så, va? Ja, men vi kan gå till Petrus då. Petrus som var den stora herden där, va? Och nu går vi för lite lindring hos honom. Vi åker över till honom i första Petri brev i kapitel 1. Nu har vi varit och hälsat på Jakob. Han har snackat om att vi ska vara glada i prövningen. Nu vill vi ha själavård hos dig, Petrus. Här. Då kommer vi till Petrus och han säger så här i vers 6. Därför säger han, kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. Han är inne på samma tema. De har liksom gaddat ihop sig de här två. Så nu är ju Petrus inne på samma linje som Jakob. Och det här satte igång en process i mitt liv, och det har tagit mig, som jag sa förut, de har många år faktiskt att landa i någonting som jag vill ändå säga är som en uppenbarelse. Det har liksom tagit mig till en plats i mitt liv där jag förhåller mig till de här sakerna på ett annat sätt. Tidigare i mitt liv vill jag ärligt säga till det här, att när jag mötte prövningar, det enda fokus jag hade, det var att komma ut ur det här eländet så fort som möjligt. Det kanske du också har tänkt. Hur blir jag av med det här i mitt liv? Och det har jag slutat med för länge sedan. Jag förhåller mig till det på ett annat sätt idag. Och det ska jag liksom leda dig igenom här idag. Hur liksom det har fungerat för mig. Så i de här första liksom tiden där, så att säga, då var det väldigt mycket liksom betoning på det här med att Gud är den som är aktören i allting. Och det ligger lite i klangen av den där sången där, va. Det är liksom att någonstans att Gud håller på in på något mystiskt sätt här i allt det här, va. Men sen så kom jag ju med i vad vi kallar för trosväckelsen, och då liksom, då fick vi ta på en annan sida. Då var det djävulen, va. Det är djävulen som då ska man liksom, det är djävulen som skickar på oss de här grejerna. Då ska vi ut med honom, va. Och det var ju ganska skön upptäckt faktiskt, att man fick upptäcka, nej, men det var inte Gud här som slängde den här sjukdomen i skallen på mig för att lära mig någonting, utan det var faktiskt en onde som kom in här i mitt liv och började göra det. Och så började man attackera det, va. Och så då blev det kanske nästan en övervikt på den sidan, att det var djävulen i allting, va. Allt som hände, va. Jag kommer ihåg en kille kom till mig och sa, djävulen skicka en elräkning till mig, va. Det var liksom djävulen överallt, va. Och det handlade bara om att driva ut det här, va. Och så sa jag till den här killen, så jag tror inte han gjorde det, va, för han är ju mörker så här, han använder inte ljus och såna grejer. Det är nog du som har bränt på för hårt här, va. Men du vet hur lätt det kan bli, man ser att det är en andemakt bakom allting, och nu händer det där liksom, och djävulen kom och gjorde det där, och nu ska vi driva ut den här. Och jag har ju varit inne i alla de här skolorna, va. Jag har kört på för fullt, va. Och så, men så här, upptäckte jag efter ett tag att man stod emot, man kastade ut, man kastade bort, man kastade hem, man kastade dit, och man fastade och höll på, och det liksom hjälpte inte, va. Då förstod jag någonstans att ja, men det är inte heller helt den fulla verkligheten att man kan belasta där. Men dock vet vi att Jesus själv, han sätter upp riktlinjerna. Han säger så här, tjuven, säger han, kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Hur vet att djävulen har varit framme? Stjäla, slakta och förgöra. Men, säger Jesus, och det gäller kvinnorna också. Men jag har kommit för att ge liv och överflödande liv. Halleluja. Här ser du de två kontrahenterna. Du ser, Jesus kom för att ge, tjuven kommer bara för att ta. Det är väldigt viktigt att ha med sig. Amen. Men i de här sakerna så ser vi då att även då om vi får möta olika saker och fienden är där, försöka beröva och ta och stjäla och slakta och så vidare och hålla på där, och vi upplever det då i prövningens stund, att detta är ju någonting av ondo, det är någonting som inte är positivt, det har ingenting som man kan liksom glädjas över, själva den saken. Varför kan du då, Jakob, säga att jag kan glädja mig i prövningen? Den är ju av ondo. Ja, men det är ju inget kul det här, va. Och det finns ju olika slags prövningar, alltså alla slags, säger han här. Det finns ju mängder av prövningar som vi kan möta. Jag går inte in på vad det kan vara för någonting i ditt liv, men du vet när det är prövat i ditt liv. Det vet ju du, och du har upplevt det. Du kanske är mitt i det just nu i ditt liv. Och då ska du känna uppmuntran till den här stunden här ikväll. Därför att då talar Herren till dig. Hur ska du förhålla dig till de här sakerna? Jag vet inte hur du brukar förhålla dig. Kanske deppar du ihop, eller kanske, jag vet inte hur du tänker där. Jag fick ju upptäcka i alla fall att när jag tyckte att någonting härligt var på gång i mitt liv, ja, då kommer något jobbigt rullas in här och stannar upp hela tillvaron för en. Har du varit med om det någon gång då? Du som tyckte att du var på gång här nu. Ja, typiskt, va, då kommer den där grejen att ramla på dig. Oh ja. Och då tänker man så här, då beror det lite grann vad du har för grundtanke. Som någon kommer fram till mig och sa så här, jag förstår inte vad Gud menar med det här. Varför ska det ske mig nu? Det var en smålänning, han lät ju så här. Jag förstår inte vad Gud menar. Alltså det var den här skolan, man lägger allt hos Gud, va? Någon annan hade kunnat sagt så här: djävulen har ramlat in med en elräkning här på mig nu, va? Och så vidare. Men då får vi inte ihop den här versen här som talar om att vi ska jubla och glädja oss. Men han säger ju inte att vi ska glädja oss över prövningen. Är det fortfarande kvar? Eller är lyset på, ingen hemma? Det är inte prövningen som vi gläder. Han säger gläder i prövningen. Varför kan du glädja dig i prövningen? Vet du varför? Därför att Gud vill ge dig ett genombrott. Du vill bara ut i prövningen. Gud vill ge dig ett genombrott. Han vill ta anledningen att skapa för dig en ny situation, en ny säsong, en ny verklighet i ditt liv, ett genombrott för ditt liv. Du vill säkert bara ut ur det här. Du letar efter utvägar. Men Gud vill ge dig en ingång till någonting som är mångt mycket mer än vad någonsin kunde ha drömt om. Kom ihåg, min vän, Jesus är en frälsare. Vad betyder det? En som frälser, en som räddar. Gud har alltid en frälsningsplan. Från dag ett när människan föll i synd så hade Gud en frälsningsplan. Det betyder han har en plan. Halleluja. Säg han har en plan. Ja. Och den planen, den misslyckas aldrig. Han har en frälsningsplan, en räddningsplan. Att ta dig från där du är till en ny nivå i ditt liv. Halleluja. Amen. Och så fortsätter Jakob och säger, när det tro sätts på prov så gör prövningen uthålliga. Peter säger, ni får utstå prövningen kort tid av olika slag för att det som är äkta i er tro. Säg äkta i min tro. Du förstår, det finns ju olika typer av trosuttryck, va? Olika typer av tro. Men den enda tron som kommer att fungera i ditt liv, det är en äkta tro. Jag tänker många gånger på David, va? David, gammal som han var, han säger så här: jag har varit ung. Det har jag längtat efter hela mitt liv att kunna säga. Snart kan jag säga det fullt ut med frimodighet. Jag har varit ung. En del av er kanske säger så idag. Jag har varit ung. Men jag har aldrig sett Herren, och jag har aldrig sett Guds tjänares barn gå och tigga efter bröd. David har fått erfaret någonting i sitt liv. Ja, jag har varit ung. Jag har levt ett långt liv. Det finns saker jag aldrig har sett. Jag har aldrig sett Gud överge sina tjänares barn. Format genom hela hans liv har han fått upptäcka någonting om Gud. Att Gud är en trofast Gud. Gud är en Gud som håller. Gud är en Gud man kan följa hela livet. Det såg kanske inte så ut när jag var liksom tonåring. Det kanske inte såg ut när jag hade en medelålderskris. Men när jag är gammal och tittar tillbaka över mitt liv och ser hela den här myriaden av olika grejer som har hänt i mitt liv, så kan jag bara konstatera, jag har aldrig sett Gud överge sina tjänares barn och låta dem gå och tigga efter bröd. Det är en man som har en prövad, beprövad tro. Jag tänker på den här gamle mannen i Norge som jag träffade, en pingstpredikant. Är det okej om jag går omkring här lite i logen? Eller? Jag har ju liksom mobil mic, va? Här bra. Han var säkert närmare 90 år gammal. Predikat hela sitt liv. Han sa till mig, Stefan. Stefan, förr i tiden, sa han, så skrev pingstpredikanterna i marginalen på sina biblar: PE, prövat och erfarit. Och jag tänkte på det när en kille kom och frågade mig, så Stefan, har du någon PT? Personlig tränare. Det är en del som tycker det är väldigt viktigt att ha en PT. Men jag ställer frågan ikväll, har du någon PE? Har du någon runt omkring dig som har en prövad och erfaren tro? Som kan säga, det där bibelordet är inte teori för mig. Det där bibelordet har jag vandrat igenom. Jag vet vad det talar om. Jag har varit där, jag har levt där, jag har gått igenom där. Och jag kan konstatera en sak, det håller. En prövad tro. en beprövad tro. Det är bara den tron som kommer att hjälpa dig i längden. Det finns många som har plasttro. Vi har plastblommor hemma. Jag har den nere mitt i källaren. Vi är inte ofta hemma. Så det blir inte mycket vattning. Så lite ljus där också. Så att Maria ömkas över mig. Så att jag har fått lite plastblommor där nere. Och de är så fina. Superfina. Man behöver inte sköta dem. Ingenting. Det ser alltid likadana ut. Det finns bara en liten problem med de där blommorna. Stendöda. Har inget liv. Lyssna på mig nu. Därför att allt som har liv måste vårdas. Det finns ingenting som har liv i sig som man inte måste sköta. Och en tro som har liv i sig måste man vårda. Allt som är fött är sårbart. Allt som har liv i sig måste man sköta. En kärleksrelation måste vårdas. Den har liv i sig. Jesusrelationen måste vårdas. Den har liv i sig. Du vet, en plastblomma kan aldrig förmedla liv. För den har inget liv. För att det som är äkta i er tro. När får jag se om min tro är äkta eller inte? I prövningen. Det är då jag ser det. Det är då jag upptäcker vem jag litar på. Det är då jag får upptäcka var jag har placerat min tro någonstans. Här i logen ikväll. Alla har tro. Det finns ingen människa på jorden som inte tror. Alla tror. Det är inget spörsmål. Det är ingen fråga. Har du tro eller inte? Utan frågan är, vad tror du på? Eller vem tror du på? Du tänker, jag tror på Jesus, för Jesus är alltid rätt svar i kyrkan. Reflexmässigt säger vi Jesus. Men i prövningen får du se om det är Jesus eller någon annan som du har placerat din tillit hos. Har du upptäckt det någon gång i ditt liv? Vad händer då? Du ställer din tro, din liksom tillitsplats. En del gör ju det på kyrkan, va? De sätter sin tro, det är församlingen som är själva fundamentet. Jag kan tala om för dig att det är det inte. Det finns bara en som är fundamentet. Det finns bara en som är byggsten, det är en som är hörnstenen. Det är en som vi kan liksom tro på, och det är Jesus. I prövningen får jag upptäcka vart jag har placerat min tro någonstans. Någonstans där så börjar det spira en liten glädjekälla. Därför att jag får uppleva detta. Tack gode Gud att jag fick finna ut var jag hade placerat min tro någonstans. Därför att den enda tro som håller, det är ju tron på Jesus. Det är ju tron på hans förmåga och hans kraft. Men om jag har placerat min tro liksom utöver honom, på mina pengar, på mitt arbete, på mina vänner och allt det där som vi kan också då, utan att vi kanske tänker på det. Vi tänker inte riktigt på det, men i prövningen så blir det så otroligt naket och klart och tydligt vem jag har min tillit hos. För att det som är äkta i er tro, som är långt mycket dyrbarare, säger Petrus, än guldet, som dock måste renas i eld. Det enda sättet att få fram den ädla valören i guldet, det är att utsätta den för hetta. Finns inget annat sätt. Du kan inte tillsätta lite kemikalier eller sånt, utan det är ugnen som gäller. Och det enda sättet för dig att få fram äktheten i ditt tro, det är att få nåd av Gud att gå igenom de prövningar som ändå skulle ha kommit i ditt liv, men du går igenom det genom att hålla i mästarens hand, därför att du vet att det där är bara bra för mig, för att då får jag en förädlad en fördjupad tro på Herren. Jag tänker på den där mannen jag hörde om. Han var krukmakare, va? Gammaldags krukmakare som slängde upp lerklumpen på drejskivan och gjorde krukor. Och sen tog han krukan och stoppade in den i brännugnen, va? Och så stod den kille och tittade på det här, va? Därför att han höll på med det där. Stoppade in i brännugnen, tog ut i brännugnen, stoppade in i brännugnen. Han blev så nyfiken, och rätt för det var så tog han ut den i brännugnen och stoppade den på hyllan till försäljning. Och så säger han så här till mannen: men du håller på där, stoppa in krukan i ugnen och tar ut den och så stoppar. När vet du att krukan är färdig, så? Det är mycket enkelt, så. Jag tar ut den ur ugnen, snäpper med den med finger på kanten, och när krukan sjunger för mig, då är den färdig. Jag låter den landa lite. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till min Gud. Du förstår, när du går igenom prövningar, när du får gå igenom och koppla med Jesus i de prövningarna, så kommer det läggas en ny sång i ditt hjärta. Jag kan bara konstatera, prövningarna kommer och prövningarna går. Men frågan är, vad blir det av dig? Blir det en ny sång där? Eller blir det bara en prövning som har gått förbi? Det finns massa människor som går igenom grejer och de kommer ut ur det. Men frågan är, sjunger de när de kommer ut? Titta på vännen din som sitter jämte och säger: krukan ska sjunga. Och en som lydde mig. Så jag får upptäcka i prövningen. Jag får upptäcka, är min tro äkta? Jag får upptäcka, var har jag min tillitsplats? Vem litar jag på egentligen? Och du säger, men hur kan Gud tillåta att jag går igenom det här? Hur kan Gud, vet du varför han tillåter det? För han vet att om inte han får vara själva ursprunget för din tro, så kommer det gå åt skogen för dig i alla fall längre fram, när något ännu värre kanske möter dig i livet. Och i sin nåd så låter han dig få möta de här sakerna för att få upptäcka någonting i ditt liv som du sen kan ha med dig och som du kan förstärkt eller förädlat och liksom utveckla i ditt liv. Kan du få upptäcka, åh, tack Jesus, du är min enda källa för min tro. Kan du säga amen till detta? En annan sak som händer när vi går igenom prövningar, vi får ju repor i lacken, va? Det är det bästa som kan hända dig. En del människor är ju livrädda för det. Jag håller ju på, gillar ju bilar och sånt. Jag tycker inte om repor i min lack. Det är därför jag säger de här sakerna. Avskyr att parkera gärna långt bort, va? För det är alltid någon som inte kan parkera som ställer sig jämte och smäller upp dörrar och håller på. Det är demoner, va? Men när vi får en repa i lacken, va? Det är väldigt nyttigt för oss människor. Därför vi har ju liksom ibland så här lite av det där, inte du självklart, men eskimor och såna här andra människor, de har ju sånt, va. Det är just det här, det ska se så bra ut, va. Jag tänker på en västgöten bort i Falköping som ringde upp och skulle gå med i ett nätverk. Så sa han så här: jag förväntar mig att bli redigt bemött, för jag är så redig själv. Den hållningen, va. Du förstår, det finns en någonting som vi alla avskyr egentligen. Och det är just detta, det här präktigheten. Att det är så redigt. Det ser så bra ut, det ser så präktigt ut. Och alla vet ju någonstans, den finaste människan måste också gå på toaletten. Det finns inte en människa som inte är människa. Alla människor har repor i sina lackar. Alla människor möter olika saker. Men präktigheten avskyr sådana saker, därför att det ska se, det handlar ju bara om ytan, va? Det handlar om att det ska se bra ut. Vad ska de säga? Men förstå, Jesus är inte speciellt intresserad av vad de ska säga. Han är mest intresserad av vad Gud ska säga. Och många gånger har vi ersatt heligheten med präktigheten. Och präktigheten har just det i sig. Vad tycker de? Heligheten säger, vad tycker han? Och Gud har inte kallat oss sitt präktigt liv. Han har kallat oss sitt heligt liv. Och det är det heliga livet inför Gud som kommer rädda dig i olika situationer. Egentligen grundläggande så är det strunt samma vad han eller hon som sitter jämte dig tycker eller tänker. Frågan är, vad tycker Gud om din situation? Och när vi går igenom en prövning, min vän, då ska du bära ditt huvud högt. För det säger ingenting om värdet på ditt liv. De finaste människor får möta tuffa saker. De bästa familjer kan få uppleva grejer och jobbigheter och så vidare. Säger ingenting om vem du är egentligen och värdet på ditt liv. Det bara talar om att du är en människa. Det bara säger att du är på riktigt. Präktigheten driver bort människor. Det får människor att känna att det är för fint för mig, här kan inte jag vara med. Här duger inte jag. Men heligheten drar till sig människor. Den heligaste av dem alla, vilka flockades runt honom? Det var ju de syndigaste. Hur går den kombinationen ihop? Jo, därför att heligheten har något attraktivt i sig. Därför att heligheten spelar inte ut andra människor. Heligheten lever i ett fördolt liv inför Gud och säger: Gud, det är inför dig som jag lever. Jag behöver inte imponera på dig som är på människor. Jag behöver inte liksom försöka visa fram någonting att jag ska vara så duktig och fin. Jag har inget behov av det. Det viktigaste är att jag säger: Herre, vad tycker du? Det är heligheten som kommer att rädda dig i kniviga situationer. Det räddade Josef när han var liksom attackerad av Potifars fru. Då säger han inte: vad ska Potifar tycka om det här? Vad ska kompisarna tycka om det här? Nej, så säger han inte: bort det här kan inte jag göra och synda emot Gud. Han levde med en helighet i sitt liv och den räddade honom i de här situationerna. Heligheten är attraktiv. Heligheten kommer att få människor runt omkring dig att känna: vad har du för någonting? Det är för att du lever med en integritet i ditt liv som gör att det blir liksom det blir en attraktionskraft. Ja. Men präktigheten, den liksom, den stöter ifrån människor. Och därför är prövningar så bra, därför den rispar sönder de där grejerna. Tack och lov, säger jag. Tack och lov att det visar sig att du är en riktig, vanlig, äkta människa. Som faktiskt också möter svåra saker. Du vet, de där ute som inte går till kyrkan, som inte tror på Jesus, de har inget behov av att få träffa någon übermensch, någon övermänniska som liksom som lever i en som egen planet på något sätt. De vill bara se att det här funkar på riktigt, va? Att det går att leva det här livet som de predikar i kyrkan. Och det är därför som prövningen gör de där sakerna i våra liv. Det skapar någonting i våra liv. Men mest av allt, och jag ska liksom spida på lite grann här. Vad jag fick upptäcka då efter ett tag då? Att den där prövningen som man bara ville bli av med, va? Är det någon som vet vad jag pratar om här ikväll? Är jag helt ute och det är en, två, ni andra, jag har ingen aning. Nej. Den där prövningen som man möter, va? Som man upplever, ah. Och så man bara liksom fundan i sitt liv. Där, i den prövningen, det här tog mig några år innan jag upptäckte det här. I den prövningen så finns det en annan prövning. Och den prövningen kommer från Gud. Och det är där jag tror någonstans att man har blandat korten och lagt allt hos Gud. Betänk. Det var Jobb som sa: Herren gav och Herren tog. Men vi vet ju att det inte var Herren som tog, eftersom det står att åklagaren tog. Och åklagaren är ju djävulen. I den prövningen som inte är från Gud, så finns det också en prövning som är från Gud. Och de flesta kristna missar den prövningen. Och därför växer de inte som kristna. Därför kommer de inte högre upp. Därför att de ansluter sig inte till det Gud vill göra i en situation som är oönskad. När Gud prövar en människa så är det alltid bara hjärtat han prövar. Han prövar inte din kropp. Han prövar inte din ekonomi. Han prövar inte dina relationer, han prövar ditt hjärta. För ur hjärtat utgår livet. Och ibland verkar det som att det enda plats där den prövningen kan ske är i den där andra prövningen. För någonting blottläggs i våra liv när det händer grejer. Vad är det som blottläggs? Hjärtats status. I prövningen så får vi upptäcka hur det står till med vårt hjärta. Säg tack och lov eller något annat kristet här ikväll. Jag har en sång som man brukar sjunga. Den är på engelska, men jag kan bara tala om för den där. Ibland så tar det ett berg. Ibland så tar det en storm i sjö. Ibland så tar det en öken för att få tag på mig. Sometimes it takes a mountain. Sometimes it takes a troubled sea. Sometimes it takes a desert to get a hold of me. Har du varit där någon gång? Gud, någonting händer. Det sker en prövning från Gud. I en prövning som inte är från Gud. Nu ska guldet renas. Nu ska ditt hjärta förädlas. Vad händer med dig när saker händer mot dig? Hur de blir du när sånt händer? Du kan bli av med prövningarna ibland i egen kraft. Fixa till med smarta svängar och greja dona. Men Guds arbete blir ogjort. Jag har varit där många gånger. Man kommer ur grejen. Man kommer loss och så vidare. Bara för att några år senare upptäcka Gud fick inte göra sitt jobb. Han ville komma åt Stefan. Men han fick inte chansen. För Stefan hoppade av dig i skivan. Prövningen i prövningen. Låt mig ge några exempel. Jag älskar den här tystnaden vi har här nu. När det inte blir som du hade tänkt. Har du varit där någon gång? Två gånger? Det bidde inte som du hade tänkt. Du trodde du gifte dig med en prins, du fick en gris. Upptäcker du din fasa, det blev inte som du hade planerat eller tänkt. Vi har ett jättebra exempel på det, Guds ord här. Vi har ju mannen Naman, du som har läst din bibel känner till om det, andra konungaboken 5. Jag ska bara du kan läsa det själv sen. Naman var ju en tapper stridsman, va? Kändis. Va? Han var ju en sån där liksom, som umgicks med kungen och så. Va? Han hade brutit igenom, vunnit segrar och så vidare. Han hade ett dilemma dock. Det var att han hade spetälska. Va? Och så kom en tjänare som var i hans hus där som var från Israel och säger: jag vet en som kan bota såna här sjukdomar. Då blir Naman jätteglad för han vill bli av med sin spetälska. Och vet om en sak, det ville Gud också. Att han skulle bli av med den. Och det är ingen problem för Gud att fixa en spetälsk grej. Ha, det är inga problem. Det större problemet är att komma åt Naman. Och då säger hon, man åker över till honom. Ja, men då gör vi det, säger Naman. Och så sagt och gjort, och så skickade brevväxlingar, liksom, det var på hög nivå det här, brevväxlingar mellan kungarna och så vidare. Och till slut, och så säger han, ja, visst han kan komma. Och så kommer då Naman, han kommer till Israel. Och då är ju Elisa där, gudsmannen, och då har ju Naman en föreställning hur det här skulle gå till. Va? Det har vi ju alla. Och när han kommer dit då, så sker ingenting av det som han hade tänkt. Va? Utan då skickar han ut sin Gehazi, hans tjänare där, som kommer ut där och läser upp något brev där. Ja, han låter hälsa här inne att du ska gå doppa dig 7 gånger i Jordan, så kommer du bli frisk. Nu är ju Naman redan prövad med en sjukdom. Va? Och den är ju inte från Gud, den vill ju Gud ta bort. Men nu ska Gud pröva honom med sin prövning. Och det är den som sker här nu. Och det är den ofta som vi missar i livet. För vi är så fokuserade på det andra och så missar vi vad Gud håller på med. Gud vill ju komma åt Naaman. Och så prövar han Naaman här. Det är klart att Gud vill hela Naaman. Men inte på Naamans villkor. Och vad som händer här då, att då blottläggs Naamans hela inställning här. Va? Va? Var det bada vi skulle göra? Va? Det här är lite min förstärkta version här. Va? Jaha. Och sen murrar han upp på insidan. Jaså! Du vet, gubbar, vet du, de kan vara så stolta, vet du. Vad skrattar ni kvinnor åt? Oj, 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 vet du. De kan vara stolta för små saker. Och jag inkluderar mig själv, vet du. Jag är så jättestolt, va, för vissa grejer ibland. Väldigt få grejer i och för sig. Va. I all ödmjukhet vill jag säga det. Bara till exempel så här, va, när vi är ute och åker. Jag har en förmåga att aldrig hitta fram. Va. Det märkte ni igår. Va. Men tror du jag frågar om hjälp? Aldrig. Ska verkligen i mycket till innan jag ringer och frågar efter någon hjälp. Och Marie, hon är mer ödmjuk än mig på det området i alla fall. Hon har andra saker, men på det området så brukar hon ju fråga mig. Men Stefan, kan vi inte stanna och fråga efter vägen? Så? Och då ska du veta, då är det en Naaman i mig. Va? Nej, det frågas ingenting. Jag hittar, det är inga problem, jag hittar även så. Jo, men vi har ju åkt runt här nu i 2 timmar runt omkring här nu. Det har vi inte gjort det. Vi håller på att titta över trakterna här. Det är jättefint. Kolla vilken fin utsikt. Men barnen svälter ju ihjäl i baksätet här. Vi frågar ingenting. Så löjligt, va? Nu ska inte du sitta där med din skenheliga blick där och tänka att jag vet, du kan din sort. Du är likadan du. Kanske inte på det området, men på andra områden. Och när får vi upptäcka det då? Vi och fasa. Så får vi upptäcka det när det inte blir som jag hade tänkt. Och helt plötsligt bara kom det upp någonting i Naaman här. Va? Han blir vred, står det. Det står att han blir högröd i ansiktet. Och han håller på att åka rakt ut ur Guds välsignelse. Det är inte klokt, alltså. Man ska behöva ha. Vad ska vi bada? Va? Löjligt. Jag är ingen sån där badare, jag har inga badkläder med, ingenting. Va? Jag har ju min generalskrud på mig. Va? Då kan jag ju badat ner. Vi har riktiga floder där jag kommer ifrån. Abana och Parpar. Där har du riktiga grejer. Det är så skitfloden där. Jordan håller på att doppa sig där. Det är löjligt. Vem tror de att jag är egentligen? Guds prövning. Oj, oj, oj. Det finns många församlingsmöten där de här grejerna har hänt. Kan jag tala om för det? Det kommer ut allt möjligt med att jag är käran och vad hade du i dig? Bara för att det inte gick din väg. Och så helt plötsligt så blottläggs någonting i Naamans liv. Och där kunde berättelsen ha slutat, men det gjorde den inte. Utan då springer upp en annan tjänare jämte vagnen och tittar in. Är höghet, majestät, finhet, godhet och allt annat du vill höra att du är. Om han hade bett om något svårt, hade du inte gjort det då? Tänk att Gud har sin visdom. Han kommer åt Naaman här nu. Jo. Ingen säger till Naaman att något är för svårt. Självklart. Och då så säger tjänare, ja, men nu bad han ju det något lätt. Och där har han fångat honom. Då inser han, och det är det här som jag tycker är så underbart med Naaman, som jag finner sån respekt där för honom. Det att han hade trots sin stolthet, sin yrkesroll och allt det där löjliga som vi klär på oss. Trots det så hade han förmågan att böja sig när man behöver böja sig. Där ser han hur dum han är. Va? Han håller på att missa hela välsignelsen. Helt plötsligt så bara inser han det. Och så, ja, men det är ju självklart. Ja, men det är klart jag kan göra det. Det gick inte som han hade tänkt. Det blir bättre än vad han hade tänkt. Det går bra att bada i Abana och Parpar också. Men det är bara i Jordan det blir helad. Så då ser vi den här gubben ligga och bada där nere. Tänk om du hade legat där och badat den där dagen. Och solat där. Titta på han går upp och ner där. Den killen där Ska han bada eller inte? Han går upp, han går ner, han går upp, han går ner, han går upp, han går ner. Sjunde gången han kommer upp så är han hel. Och hans hy är som en gosses hy. Men inte bara hans hy, hans hjärta är likadant. Han har fått uppleva någonting i sitt liv. Han åkte därifrån och var helad. Men han åkte därifrån och klarade Guds test på hans liv. Åh, min vän, vad många det är som aldrig klarar Guds test. De kommer vidare, men Guds arbete är ogjort. Eller när du blir kastad i fängelse. Vad händer då? Slängd i brunnen som Josef. Mäktig kallelse på ditt liv. Det var inte riktigt det här jag hade tänkt mig. Predika för råttorna här nere. Jag tänker på Paulus och Silas. Som är slängda i fängelse för att de hade gjort något gott. Nu kan vi snacka prövning. Men i den prövningen som inte var från Gud, så finns en annan prövning som är från Gud. Vad ska du göra där inne i fängelse då? När du är på en plats, dina fötter sitter i stocken. Du kan inte röra dig. Har du varit där någon gång i ditt liv? Du kan inte komma ingenstans. Du kan inte röra dig. Du är fast. Då pågår en annan prövning som vi ofta missar. Det är Guds prövning. Hur ska jag förhålla mig till det här? Vi vet ju vad Paulus och Silas gjorde. De prisade Gud där. De tackade Herren för att han är god. Hans nåd varar för evigt. Och när de prisade Gud där så bestod de Guds prövning. De klarade av att hålla sitt hjärta där det skulle vara. Och vad sker då? Jo, de blir befriade från den här stocken. Fängelsevaktaren, han blir frälst, va? Men inte bara det att de blir fria, min vän. Och det är lite egentligen den här essensen vad jag vill komma ikväll. Inte bara att de blir fria, det är kanske din högsta önskan, men det är inte Guds högsta önskan. Du vill ut i frihet. Gud vill ge dig genombrott. Och jag älskar det man läser om Paulus där, att då har han blivit fri, va? Och fångvaktaren är frälst då. Och nu vill han snabbt släppa iväg honom och lösa honom. Och då säger Paulus, sakta i backarna här. Här ska vi inte smita iväg som liksom med svansen mellan benen. Vi ska ut ur det här med ett genombrott. Va? De har utan dom och ansakan har de satt mig här. Va? Nej. Ser du vilken man som kommer ut där? Det är bara sådana som klarar Guds prövning som kommer ut på det sättet. För de som inte klarar Guds prövning, de har inte den stunsen på insidan. De har inte den, liksom, de har inte blivit, kommit dit där krukan sjunger. Utan de vad skönt jag kommer ur det här nu, vad underbart, vad skönt, tack och lov. Liksom. Men Paulus säger, nej. Vi har blivit fria, men vi ska ha ett genombrott också. Och nu fick han sitt genombrott också. Och det är precis det som Gud vill för dig. Och jag tror där någonstans, om vi nu lutar oss tillbaka till det som Jakob pratar om här. Där någonstans så finns den där liksom begynnelsen till glädje i ditt liv. Att du förstår detta. Det här som har hänt dig, min vän, det är inte till för att ödelägga dig. Det är inte till för att slå sönder någonting som var bra från början. Nej, det här som har hänt dig i ditt liv, det som du har mött, kom ihåg, det är sånt som vanligen möter människor. Människor blir sjuka i den här världen. Människor får gå igenom ekonomiska svårigheter i den här världen. Människor har trassliga relationer. Och du kanske har mött något av det här i ditt liv. Det ingår i att vara människa. Men när det möter dig i ditt liv, då har Gud någonting där för dig som du kanske inte ser nu, men som Gud har planerat för dig. Han vill att du ska komma ut ur det här med genombrott i ditt liv. Halleluja. Åh, nu bara känner jag så. Jag vill säga det här och jag vågar säga det här. Laila sa till mig att jag skulle få vara profetisk ikväll. Och det är jag också. Jag vill säga det här till dig. Det enda plats där genombrott föds är i prövningarnas ugn. Det är den enda platsen där det föds. Det är i prövningarnas ugn som genombrotten föds. Och tar du dig igenom de prövningarna med Guds hjälp, så ska du få uppleva hur Gud slungar in dig i ett nytt genombrott. Därför i vilken konstitution ska du komma in i det nya läget? Ska du komma in som en sur och vresig Naman? Eller ska du komma dit med barnahjärta, tro på Herren Jesus och generös och givmild som Naman blev? om Naaman bara hade blivit helad och åkt tillbaka med den självgoda arrogansen i sitt liv. Men nu blir Naaman helad på många sätt. Därför att han kan möta upp till den prövningen som Gud hade. Nu kastar du brunnen. Vad händer med ditt hjärta då? Eller ska vi ta en annan klassiker? När det tar längre tid än vad du har räknat med. Jaha. Det är skönt, jag har en sponsor här ikväll. Det tog lite längre tid än vad jag hade räknat med. Ja. Jesus kommer för sent till Lazarus grav. Jesus, hade du varit här tidigare så hade min bror inte varit död. Fy, vilken, att du, det bara, man känner ju hur det mullrar på insidan av henne. Hur lång tid ska det här ta? Vet du vad, när du är i det läget i ditt liv, då ska du in i ugnen igen, va? Därför att krukan sjunger inte. Men när krukan sjunger, då har du inte de tankarna, de orden. Därför att du vet att Gud arbetar, gör sitt verk i ditt liv. Halleluja. Jag kunde fortsätta mer och mer, men du kan inte bära mer. Så jag bara ger dig till slut några tips, några råd till prövade människor. Är det okej? Okay? Nummer ett. Håll koll på ditt hjärta. Vet, förr i tiden, jag kommer ihåg, jag hade ju Volvo Amazon, va? Min första bil. Den köpte jag på Laxo Mecano. Det var den sista årsmodellen, 1970 årsmodell med B20-motor. Och nackstöden i bak. Jag köpte den här bilen där, va? Och det är de där gamla lite äldre bilarna. Det är likadant nu, men de har inte mätarna där. En sak som var viktig att hålla koll på när man körde bil, det var temperaturmätarna. För du vet att när man börjar koka så blir toppen blir skev och allt det där, va? Fick man stora kostnader. Och för man hela tiden kastat öga på tempmätaren och se att temperaturen är rätt, va? På sådana typer av bilar. Nu för tiden har man ju tagit bort det där. Men och du vet min tanke här. Du måste ha koll på ditt hjärta. De flesta har ju koll på vad händer med mina pengar nu. Strunta fullständigt i vad som händer med hjärtat. Håll koll på ditt hjärta. Av allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. Se till att ditt hjärta inte blir hårt. Se till att ditt hjärta inte blir för kallt. Se till att ditt hjärta är i det skicket som gör att Gud kan fortsätta att arbeta med dig. Vaka över ditt hjärta. Alla människor har potentialen att bli bittra människor. Att bli bitter har ingenting med personlighet att göra. Det har med val att göra. Alla människor blir besvikna. Du kanske är besviken på mig nu att jag predikar så länge. Jag vet inte. Vi blir alla besvikna. Du går upp på morgonen och tittar dig själv i spegeln. Du blir besviken. Du brukar ha hår. Jag har inget hår. Eller du har hår på platser du inte vill ha dem. Man blir besviken. Många människor, den största liksom platsen för besvikelse är mig själv. Man besviker på sig själv. Varför gjorde jag så? Varför blev det så? Och där någonstans ligger fröet till något än värre. Bitterhetens rot. Håll koll på hjärtats mätaren. Vaka över det. Du säger, men jag, det är ingen fara med mig, vet du. Ingen fara med mig. Du, är det någon som det är fara med, så är det dig när du tänker så. Håll koll på det så att du inte blir bitter. Så att du inte, åh, den där grisen, vet du. Håll koll på hjärtat. Nummer två. Sök Gud, inte utvägen. Vad är det vi söker i prövningen? Ja, det är utvägen. Hur ska jag ta mig ut ur det här? Var är exit någonstans? Var är den gröna skylten? Hur kommer jag ut ur det här? Första Korinthierbrevet 10, vers 13. Inga andra frestelser har varit mötter än vad som vanligen möter människor. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni blir frestade över er förmåga. Utan när frestelsen kommer så ska han också bereda en utväg. Vem är det som bereder utvägen? Han. Vad håller du på med då? Ska du ta över Guds jobb du eller? Det är Gud som ordnar utvägen. Vad ska du göra då? Du ska söka honom. Du kan ta Guds jobb om du vill. Men det enda du då kommer att få är en utväg. Men när Gud ger en utväg så är det samtidigt en ingång. Det är en ingång till en ny tid för dig. Alla mina nivåhöjningar i mitt andliga liv, de har kommit för att Gud gav mig utgångsvägen. Inte för att jag fixade den, utan för att Gud. Jag har fixat många utvägar själv, det blev ingen ingång. Det var bara en utväg. Men när jag av nåd från på något sätt fått välja där, så har Gud hjälpt mig och gett mig en utväg som samtidigt var ingången till en ny säsong för mig. Och när jag tittar och tittar när jag kommit ut i prövningens ugn, så ser jag kommer ju inte bara ut, jag kommer in också. Alltså jag predikar så mycket bättre än vad du är ensvar nu, men återigen, jag är van med de där grejerna. För du ska ju inte bara ut, du ska ju in också. De kom ut ur Egypten, men de ska in också. Min vän, vi behöver komma ut, det är ju prövningen, komma ut ur Egypten. Varför då? För vi ska komma in i löfteslandet. Vi ska ju komma in i det Gud har tänkt. Vi har en hel hög med människor som har kommit ut, men de har ju inte kommit in. Varför då? De kom ut av sig själva på något sätt. Människan är ju fantastisk i sin uppfinningsförmåga att ta sig ut. Men det är bara Gud som kan hjälpa dig in i det Gud har tänkt för dig. Och det är därför jag säger det jag säger. Gud vill ju skapa åt dig och mig ett genombrott. Och någonstans där så tror jag att det är det Jakob såg. Va? Han har ju sett varenda prövning som har mött mig har lett mig till ett större genombrott. Inte undra på om man kan bara glädja sig och jubla. Oj, nu kommer en prövning här. En liksom alldaglig prövning som alla andra får möta också. Men just bara för att jag får möta den så betyder det nu att nu kan jag ta den prövningen och det blir min liksom studsbräda in i ny tid för mig. Halleluja. Vad ska du göra istället då? Du ska bedja. För det står, Jakob säger, den som får lida må han bedja. Men hur ska du bedja då? Det finns bara en enda bön som fungerar för en prövad människa. En enda bön. Den har du där i Jakobs brev. Om någon av er brister i vishet så ska han utbilda sig sådan ifrån Gud. Den enda bönen som fungerar i lidande och prövningar är bönen och visdom. Vad betyder det? Det betyder när du står där i din prövning. Sluta och be, Gud ta mig ur det här. Be inte den bönen. Utan be istället, Gud ge mig vishet hur jag ska förhålla mig i den här situationen. Vem ska jag prata, vem ska jag gå till, vem ska jag kontakta? Gud ge mig vishet. Eftersom jag vet att jag kommer att komma ur det här. Det vet jag. Jag kommer att klara det här. Jag kommer ur det här för du är med mig, Herre. Jag vet det. Men jag är inte intresserad av bara att komma ur det här. Det finns många andra som kommer ur saker också. Det är inte jag intresserad av. Det var jag när jag var en ung kille. Det har jag slutat med. Därför att jag inser någonstans att jag vill inte komma ur det här bara. Utan jag ska komma ur det här på Guds sätt. Nummer tre. I prövningens stund, se dig omkring. Titta dig omkring. Därför att där någonstans ligger också din kallelse. Du letar efter kallelsen på fjälltoppen du. Gud har den för dig nere i dalgången. Det du upptäcker nere i dalgången, det är det du kan predika på fjälltoppen. Vad ska du säga när du kommer upp på fjälltoppen när alla kan höra dig? Det du har erövrat ner i dalgången. Se dig omkring medan du är där nere. Där hittar du din kallelse. Josef hittade sin kallelse i fängelsehålan. Han fick upptäcka vad han skulle bli, vad han skulle göra. Och när han står där med sina bröder så säger han: det var Gud som sände mig hit för er. På det området du blir prövad är ofta det området du är kallad. Du ska förvärva mycket rikedom. Var har du blivit prövad någonstans? Du vill hjälpa människor. Vem är det som prövar dig? Jesus skulle frälsa en hel värld. Vem var det som korsfäste honom? Nummer 4. På det området som du blir prövad kommer du få uppleva större medlidande, större medömkan, bättre förståelse för de människor du är kallad att betjäna. Hesekiel blir kallad av Gud med ett brinnande budskap. Men innan han går ut och förmedlar det budskapet så går han och sätter sig där de är. Han kunde säga: jag har suttit där du sitter. Jag vet precis hur det är. Där har jag också varit. Men mer än så. Jag vet också hur man tar sig ur det där. Du vet, det är ju många människor. De vet ju svaret, va? Men de fattar ingenting om frågan, va? De kan inte sätta sig in i människors lidanden. Därför de vet inte hur det känns. Men du vet det. Prövningen har lärt dig det. Se dig omkring. Upplev det där. De bästa hjälparna är de prövade hjälparna. Jag blir nervös med människor som bara är teoretiker. De kan snacket, va? De vet precis vad man ska säga. Men vad är det jag känner? Jag känner ingenting. Du känner inte empatin. Du känner inte medkänslan. När du möter Jesus och tittar på honom, säger: vad är det du har i händerna, Jesus? Har du inte liksom målat över det där? Nej, jag är prövad. När du möter Jesus så känner du en som kan, men också en som känner med dig. Han har medlidande med dig. Varför? Han var prövad i allt. Titta på dina händer där du sitter just nu. Bara lyft fram dem. Titta på dem. Föreställ dig ditt liv. Tänk på dig, hur du har det. Där i ditt liv. Jag tänker på dina händer som är präglade av hårt arbete, en del av er. Guds ord säger: jag ska ge dig kraft att förvärva. Kraft i dina händer. Dina händer representerar ditt dagliga liv. Det representerar det du håller på med. När Jesus lyfter fram sina händer så är det en korsmärkt Jesus. Den är märkt. Och du förstår, min vän, när du går igenom svårigheter i ditt liv så vill inte Jesus att du bara ska komma ut ur det där bränd av saker. Utan han vill att du ska komma ut av det där märkt av saker. Halleluja. Märkt. Inte märkt av prövningen. Märkt av Jesus. Märkt av mästarens hand. Han märkte dig.